En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Jaha hörni, det är onsdag, det är kort vecka så det blir onsdag för Sillypodden. Jag tänker att vi får summera Champions League och framförallt då de här Arsenal Atletic Madrid-matcherna som alla är så fantastiskt entusiastiska över efter den sprakande tillställningen igår. Alla ser ju fram emot att det kommer bli någon slags antites här ikväll.
Vi har redan fått alla 9 mål för den här omgången så vi kan lika gärna summera Champions League.
Eller? Vi kommer prata Atletic Arsenal också fast nästa vecka och efter att semifinalerna är färdigspelade.
Kanske smyga in det i en Premier League-podd.
Vi kanske nämner det där också, första mötet här. Men vi måste ju nämna matchen igår. Vi måste prata om den. Jag har suttit här och funderat, vet, man blir ju nästan filosofisk i sina tankebanor. Vad är en bra fotbollsmatch? Är det här den bästa matchen man någonsin har sett? Är det liksom... Det här med att folk gnäller på försvarsspelet, det var ganska bra försvarsspel i den här matchen.
Ja,
folk verkar inte förstå det.
Exakt,
att, det här var inte två lag som spelade dåligt försvarsspel, men de spelade en offensivt viktad fotboll. Mm. Det är två olika saker. Det är klart att visst, det är ett skott som går mellan benen, det är klart en försvarare kan göra det bättre. Det är inte ett stort misstag. Att Olise fick kliva in mellan... PSG-försvararna, ja det kanske var lite passivt, men Olise är också rätt bra och gör det där otroligt skickligt.
Kvaratskhelia gjorde ju vad han ville i den här matchen.
Alltså det är så mycket bra fotbollsspelare, offensiva fotbollsspelare på en och samma gång i den här fotbollsmatchen. Harry Kane, han är bra. Luis Diaz
hade inte den här nivån i Liverpool. Han var riktigt bra i Liverpool, men den här nivån som han har visat senaste tiden tyckte jag inte han var nära då.
I stunder såg man ju den där
som håller den över hela matchen.
Nej, alltså det här är hans bästa säsong i karriären utan tvekan. Sista målet han gör. Jag menar, vi behöver inte gå igenom i detalj det som har hänt, men det var ju liksom bara ett fyrverkeri av anfallsglad fantastisk fotboll på så hög nivå. Och det är klart att det har funnits matcher som, jag menar, remontadan Real Madrid, PSG var ju kanske mer dramatisk. Champions League-finalen 2005 som jag har kallat liksom den bästa finalen någonsin, mer dramatisk.
VM-finalen 2022 i Qatar, den var ju också århundradets VM-final. Ja,
fantastiskt. Men rent objektivt fotbollsmässigt så vill jag hävda att det här är den bästa fotbollsmatchen jag någonsin har sett. Och det kanske är historielöst och man glömmer säkert bort, och det har funnits andra fantastiska fotbollsmatcher också, men ofta har ju det varit, alltså jag tänker på Manchester City som hade en helt magisk halvlek mot Real Madrid här om året där det var så här fotboll på den högsta nivån, såklart Barça med Iniesta, Xavi, Messi, eller kanske ännu mer Messi, Suarez och Neymar tillsammans, när de hade, men då var det ofta ett lag som var så där fantastiskt och de körde över motståndet och man var liksom så, här var två lag som körde över varann samtidigt, och två lag som hade så mycket offensiv kvalitet och som otrolig, alltså tempo, att passningarna satt precis där de skulle, dribblingarna var liksom precis, alltså det var en otrolig fotbollsmatch.
Jag ska säga så här, fotbollstekniskt så är det väl en av de absolut bästa matcherna jag har sett.
Ja.
Sen så det de saknar är väl...
Det saknar ju dramatiken för att det är den första matchen i dubbelmöte.
Det saknar dramaturgi till viss del utifrån att det inte får någon vändning, att vi inte får det här skiftet, att det där sker på så vis. Absolut. Bayern München kommer tillbaka och gör match av det hela till returen.
Men hade det varit en avgörande match och inte första matchen av två, då hade vi ju sett en annan avslutning. Då hade det varit en annan nerv i luften med när det där 5-4-målet görs. Det är ju det som gör att den där inte infinner sig riktigt.
Bayern är ändå i läget de är i. Okej, det här tar vi väl ändå. Alltså,
ja, det är, jag skulle sätta Bayern som trots att PSG leder, så skulle jag sätta Bayern som en knapp favorit inför returen, bara för att på hemmaplan och så vidare. Jag tyckte också kanske att Bayern egentligen var det lite bättre laget i matchen.
Ja, alltså första kvarten är de helt briljanta tycker jag. Sen ja. Är det PSG som har den här perioden där de bara öser på, där Bayern försvaret inte riktigt hänger med. Och
alltså, som sagt, Kvaratskhelia, jag tyckte Dembélé, även om han missar ett par lägen grovt, så hans överhoppning där fram till till vem det nu är som sätter.
Ja, det är ju Kvaratskhelia som sätter. Ja, alltså, Hakimis inspel, och sen är det Dembélé som följer upp med att slå bollen mellan benen på Upamecano sen.
Men det är så mycket av den varan, det är så mycket briljanta aktioner. Mm. Alltså Michael Olise som tar sig förbi på sin kant. Det är också några av världens bästa ytterbackar i båda de här lagen som blir tillintetgjorda.
Jag tycker en perfekta fotbollsmatchen också behöver ha en... Så här, viktigt att säga, jag tycker det här var en helt fenomenal fotbollsmatch. Det var helt underbart att titta på den. Men så här, perfekt fotbollsmatch, då ska du också ha viss polemik i. Du måste slänga in någon form av känslor, gruff, lite den biten. Den saken, här fanns det någon extrem respekt bara för varandra på något vis. Ja. Det var intressant att Kompany sa efter, tyckte jag, när han pratade om det, att i en sån här typ av match, när han diskuterade att det var dåligt försvarsspel. Nej, antingen kör du eller så backar du hem. Ja. Om du ska börja lägga dig någonstans mitt emellan och försöka göra både och, då blir du överkörd. Så du måste välja väg. Och sen, ja, hur ska du göra returen? Ännu mer fram. Ja. och han var ju så här, men han sa ju det också, att ja, då vill han ha varenda människa på den där arenan liksom, att bygga någonting. Jag tror att vi kommer ösa sin mål i andra returen. Mm. Och den ser man fram emot, kan jag lugnt säga.
Verkligen. Helt fenomenalt. Och som sagt, det var inte dåligt försvarsspel.
Nej! Men det är en efterhandskonstruktion som har byggts upp på att folk plötsligt fått för sig den här säsongen att försvarsspel är allt.
Ja, men också så här, att bara för att det gjordes 9 mål så måste det per definition ha varit ett dåligt försvarsspel. Det var det inte. Det var inte ett dåligt försvarsspel. Det är klart att det var inte försvaret som briljerade. Det var inte försvaret som... Försvaret kanske inte var på samma nivå som anfallsspelet. Och det är ju det som gör att siffrorna blir så stora. Men det var ju framförallt att det var 2 lag som gick för det offensivt.
Det här var inte Kinski som kastade in bollar i eget nät mot Atletico för Tottenham, som ju var en match där det öses in mål som kanske berodde på att sådana saker. Det här var en match där målen gjordes. De skapade chanserna. Det var skott i krysset. Det var fantastiska individuella prestationer. Men alltså, duellerna vi har i den här matchen en mot en, du har liksom Nuno Mendes mot Michael Olise.
Ja.
Nuno Mendes är världens, i mitt tycke, världens bästa vänsterback. Ja, punkt. Alltså i singular.
Ja.
Har ganska mycket problem att hantera Olise, för att Olise är så fruktansvärt bra som han är just nu. Mm. Du har den här speedbataljen på andra sidan med Alphonso Davies och Achraf Hakimi som springer i kapp med varandra. Du har en Kvaratskhelia som går in och gör det han gör. Mm. Från, det är fruktansvärt bra fotbollsspelare över hela banan. Mm. Och det är därför vi får en så fruktansvärt bra fotbollsmatch. Det här är liksom absolut världsklass fotboll. Det här är för mig den moraliska finalen. Sen får vi väl se vad som händer av de här 2 lagen. Jag säger inte, jag tror också att Bayern är knappa favoriter. Men räkna inte bort att PSG gör 5 mål igen i returen.
Nej, de har ju givetvis det i sig. Och jag kan ju tycka, alltså, när vi pratar, som sagt, jag är ju en motståndare till individuella priser i lagidrott, för jag tycker att det är fånigt.
Vad tycker du?
Rent ärligt, men
jag tycker vi måste ha dem i en annan diskussion.
Jag tycker de ska tas bort allihop. Men om jag skulle välja ut en spelare, den spelaren som jag har tyckt mest om att titta på den här säsongen, den som har fångat mig mest under den här säsongen, så är det ändå Kvaratskhelia. Det är, jag tycker att han, det finns ingen spelare som jag så automatiskt liksom lutar mig fram lite extra när han får bollen och jag sitter i soffan där hemma och man undrar, vad ska han hitta på nu? Och han hittar ju för fan alltid på någonting som helt... Alltså, det är ett tillfälle på egen plan halvan han får bollen tajt vid sidlinjen Oh man, alltså han tar sig förbi tre stycken Bayern-spelare på en yta inte större än det här poddrummet. Och man undrar, hur fan fick han med sig den där bollen längs med... Alltså man förstår inte hur han bär sig åt emellanåt.
Ja, och Lise är samma sak. Alltså,
och Lise spelar ju kanske med lite mer kraft och fart och på en lite annat sätt.
Ja, absolut.
Kvaratskhelia är mer oortodox i sina dribblingar och ja, jag tycker han är...
Alltså det där målet... Kvitteringsmålet han gör.
Alltså det första målet och han böjer in den i bortre stolpen.
Det är så otroligt.
Det är sån hög nivå.
Nu har vi fotbollspropaganda.
Man blir varm och glad i hela själen utav att få se sån här fotboll. För det har vi fan inte fått se många gånger den här säsongen. Det har varit väldigt mycket kontrollerat och marginaler och uträknat.
Du vet att det finns andra ligor att titta på.
Jag förstår inte frågan.
Vad så du vet.
Vi ska ta oss till Sillyvärlden, för där händer också grejer och det här är också fyrverkerier. Det verkar som att Florentino Pérez har utsett sin nästa tränare för Real Madrid till nästa säsong. Och det är ingen mindre än José Mourinho som det rapporteras om är Florentino Pérez val. Och ni vet väl hur det är att Florentino Pérez, han får som han vill i Real Madrid. Ja, i hans lag.
Så här, det finns ju ingen tränare någonsin som kanske har lämnat så starkt avtryck på Florentino Pérez som José Mourinho.
Han gillar ju honom.
Det har varit snack. Det här är inget nytt att Pérez gillar Mourinho. Mm. Man har varit ganska skeptisk till tanken ganska länge. Men nu är Real Madrid kommit till ett ställe där det är uppenbart att spelartruppen har fått lite för stor frihet. De får bestämma lite för mycket. Om de förlorar, då är det Alvaro Arbeloas fel. Han är på något sätt bara en lekledare där som bara ska hålla dem nöjda. Och de är jättenöjda, de tycker jättemycket om att spela under Arbeloa. No shit, de får göra vad de vill. Det finns ingen stringens och ingen struktur, ingen ordning.
Ingen kravställning.
Nej. Och in då José Mourinho i det här läget. Kommer han låta Vini Junior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, alla göra precis vad de vill? Jag tror inte det. Kommer han ha Florentino Pérez uppbackning? Jo, jag tror det, med tanke på att Pérez ändå var ganska tydlig med att han inte var nöjd med sättet de åkte ur Champions League, sättet de överhuvudtaget liksom blivit titellösa en andra säsong i rad. Det är oacceptabelt för en klubb som Real Madrid. Och då kanske det är bäst att bara gå tillbaka till grunderna. Jag kan säga så här, det kommer inte vara någon sprakande offensiv skönfotboll som Real Madrid står för nästa säsong med José Mourinho i rodret. Men omställningarna med Vini, Mbappé och den typen av spelare kan bli ganska bra.
Vad tänker du runt situationen Vinicius Junior, José Mourinho, bråket med Benfica, rasism med anklagelserna?
Just det, den ingrediensen, ja.
Det är ju så här,
den att, lilla ingrediensen också.
Det är ju så här att Vinicius Junior är ju erkänt inte superlätt att ha att göra med alla gånger. Han är ganska envis. Han säger ifrån när han inte är nöjd med saker. Och ofta har han ju mycket fog till det här, inte minst med tanke på rasism som har riktats mot honom i ligan och så vidare. Han har varit en otroligt stark röst för väldigt många spelare i inte bara Spanien utan i Europa i den här frågan. Men han är ju också en otroligt stark röst i det här omklädningsrummet som inte alltid har varit bästa kompis med alla runt omkring honom. Det är ju en svår pusselbit att ha i ett lag på något sätt. Ja,
jag tror den biten, om vi då plockar ut Benfica-matchen och det som om Florentino Pérez fortfarande är öppen för att ta in José Mourinho och Mourinho är öppen för att komma till Real Madrid, så tror jag helt ärligt att de kommer kunna lösa det som hände där. Sen ska man också så här, José Mourinho är som han är. Han är en person som kommer att skydda sitt lag och sina spelare vad han än gör. Kastar de under bussen också, absolut. Sen i den här situationen blev allting extremt olyckligt där han sa och kritiserades med all rätt rejält. Men jag tror att det där kommer de kunna gå vidare ifrån ifall han blir tränare. Jag tror inte att där kommer inte problemet ligga. Det finns andra problem man ser framför sig. Och det är att Mourinho börjar ställa krav. I ett omklädningsrum där du inte bara har Vinicius Junior utan kanske framför allt Kylian Mbappé.
Där så, har du också ett kanske ännu större ego.
Och jag menar alltså ett ego som lyfts upp som ett ego bakom kulisserna, som jobbar hårt och ja, påstås med diverse olika AI-gjorda filmer styra det där klubben. Med järnhand.
Ja, men så här, Divalater är väl någonting som vi associerar till...
Det är en dokusåpa.
Till Mbappé.
Det är en dokusåpa.
Det var ju samma sak i PSG. Det var ju en dokusåpa. Vi kallade det eviga födelsedagskalaset i PSG. Ja. Och det känns ju som att det här födelsedagskalaset är det Real Madrid har tagit över nu. De är ju födelsedagskalasklubben nu.
Absolut. Absolut.
Inte minst under Arbeloa. Samtidigt kan jag förstå, och då är det ju liksom så här, vem tar du in som inte är rädd för någon spelare? Vem tar du in som är en lika stor stjärna som spelarna? Men det jag tror också Florentino Pérez ser eller vill ha efter experimentet, som vi kanske får kalla det då, med Xabi Alonso. Xabi Alonso hade ju visserligen vunnit saker. Han hade ju vunnit Bundesliga med Bayer Leverkusen.
Jag anser fortfarande att de inte skulle ha sparkat av dem när de gjorde det. Men det är det vi...
Florentino Pérez vill ha in en vinnare. Han vill ha in någon som vinner saker. Om vi tittar på marknaden bland de största namnen, hur många vinnare finns det där ute? Ja, men inte jättemånga som finns tillgängliga. Nej. Vem har vunnit saker som också finns tillgänglig? Man var ute efter Klopp. Alltså helt
Klopp
säker på att...
sägs fortfarande vara på listan.
Ja, alltså det är ju ett namn som de skulle vilja in. Han är ett stor personlighet, ett stort namn, han har vunnit grejer, han passar profilen. Hur många andra finns det kvar? Du vet, det lär inte bli Guardiola.
Max Allegri.
Det är ju typ Max Allegri.
Har också nämnt.
Och sen vilka andra? Men de tränar
landslag. Deschamps.
Deschamps. Ja, men han ska träna Frankrike i sommar. Thomas Tuchel. Ja, han ska träna England i sommar. Ska du tillbaka Ancelotti? Nej, han tränar Brasilien i sommar.
Zidane. Han ska träna Frankrike efter sommaren.
Ja,
väl.
Där har de ju också antagligen varit och hört sig för. Så att vad är alternativen? Ska de gå in på ett nytt? Ska de ta Sebastian Hoeneß i det här läget? Nej, det experimentet gjorde de med Xabi Alonso.
Hoeneß hade blivit uppkäkad.
Ja, exakt.
Av den truppen. Så att jag säger Mourinho, och sen ger inte jag upp min Raul-tanke. In med Raul som typ assisterande eller går bredvid där för att lära sig lite så han kan ta över när de ska försöka bygga ett mer offensivt spel framöver. Men nu tror jag att allt handlar om att börja sätta en vinnarkultur igen. Sen kommer det bli följd av stämning i det där laget på sikt igen någon gång, såklart. Det är alltid så, det går i cykler. Men nu är det med ett läge där de har två raka säsonger utan titlar. Då måste drastiska saker göras. Och så här, absolut, José Mourinho har sett sina bästa dagar som fotbollstränare. Men i det här fallet, Real Madrid behöver inte en vanlig fotbollstränare. De behöver någon som sätter någon form av kravbild. Och jag tror att det bästa för dem är att börja köra low block och kontra. Då kommer de sätta ett försvar åtminstone.
Men är ju Mourinho alltid en chansning, därför att hans sätt att leda, ett, någon kommer bli utfryst.
Ja, det är klart.
Så är det ju bara.
Frågan är vem.
Och det kan bli vad.
Det är ju precis vem som helst.
Det blir ju Bellingham. Det förstår ju vem som helst att det blir Bellingham.
Tror du?
Ja, jag tror det.
Han kommer älska Fede Valverde.
Ja, men det är ju hans Aspilicueta i det.
Antonio Rüdiger kommer få en andra andning.
Ja. Blir han kvar då?
Med Mourinho, tror du inte det?
Jo.
Alltså det är ju klippt och skuren på det, Mourinho.
Ja, men Valverde är ju nästan som hans Aspilicueta i det här laget i sådana fall. Den typen som man vill ha. Den som faktiskt jobbar hårt. Ja. Och den som tar en instruktion, kan spela på flera olika...
Tchouameni är så pass lojal och bra att han kommer ju ha en nyckelroll även här, tänker jag. Ja, det blir intressant alltså.
Ja, om det nu blir så. Men,
alltså mycket tyder ju på det.
Mycket tyder på det just nu. Vi lämnar där då. Vi tar oss inte speciellt långt. Vi tar oss till Atletico Madrid som spelar ikväll. Därför att Diego Simeone fick frågor om Julian Alvarez på presskonferensen inför kvällens match. Och han sa, ja, det är ju en av världens bästa fotbollsspelare, så det är inte konstigt att det finns andra lag intresserade av honom. Och nämner då tre klubbar, däribland Arsenal. och PSG och Barca. Barca har ju länge velat ha Julian Alvarez. Det pratas om en prislapp på 130 miljoner euro. Det tror jag blir svårt för Barca att lösa.
Räcker det?
Det är prislappen som
rapporterades
i Sky Sports i alla fall. Och jag vet inte hur långt han har kvar på kontraktet, men han förlängde
han har en bit kvar här, blir det, det är ju miljardsummor du måste köpa loss honom.
Absolut.
För.
Absolut, och 130 miljoner euro är väldigt mycket pengar. Frågan är om Barcelona har det, PSG har det, om de behöver.
Har Arsenal det?
Jag tror att Arsenal har det om de behöver. Jag tror att Arsenal kommer sälja lite spelare och kanske kan få in en del för några av de spelarna som man kommer att sälja av.
Det är väldigt intressant bilden så här som har getts av Atletico inför det här i brittisk media. Jag såg det att, till att börja med det här Arsenal-ryktet att Julian Alvarez ska bort. Bäst största stjärnan ska bort. Det där som...
De vill ju ha kvar dem, ska jag säga.
Absolut.
De vill
men det,
ju
det är ju det som pushas ut och basuneras ut med timing här nu. Mm. Du har också den här The Athletic-artikeln, tror jag det var, om den udda Marcos Llorente som går barfota på naturliga grejer och pratar om liksom UV-strålning och målas upp som lite knasig liksom. Fast den är, alltså så här, absolut, det är mycket som är ganska okonventionellt i hur Marcos Llorente tar hand om sin kropp, men det är, han är ju en professionell spelare ute i fingerspetsarna. Men de har gett en ganska intressant bild av Atleti inför det här. Och jag tror att ja, kan, alltså Atleti kan absolut slå ut Arsenal i två matcher. Utan tvekan. Alltså Diego Simeone, Arsenal var helt överlägsna när de möttes i ligafasen. Mm. Men Diego Simeone över två matcher i ett dubbelmöte är något helt annat.
Nej, alltså...
Och jag tror inte att de bara kommer att köra low block, parkera och bygga en mur framför sitt mål som alla tror att de kommer göra. Jag tror att Atleti kommer föra den här matchen. Men vi får se.
De kommer åtminstone kriga. Det kommer inte de vara ett lag som lägger sig ner och dör.
Det blir väldigt intressant, för jag tror inte att vi kommer få den här tillknäppta 0-0-tillställningen som hela fotbollsvärlden väntar sig och nästan kräver nu att vi ska få. Mm. När det är den här supermötet, det är liksom the haram ball derby som alla kallar det. Och man har sett en mer eller mindre opassande edits överallt. Mm. Runt om, det enda man ser i flödet. Jag skulle säga att Atleti är inte riktigt så illa nu mer som folk tänker sig.
Nej, alltså det är klart att det är lite gamla meriter som...
Med all rätt.
Ja, gud ja. Det har inte alltid varit skönspel från
så
Diego Simeone.
Så att Getafe ligger sexa i La Liga nu på tal om just haram.
Och... grisboll.
Ja, de vann en match med 1-0 utan att ha ett skott på mål. Ligger sexa.
Det har och... någonting det också ja, ju. Det har ju det.
Alltså jag älskar Pepe Bordalas från La Liga, men alltså, man hade velat se honom i Premier League bara så att ni skulle få se vad det är för någonting. Alltså. Mm.
När vi ändå är i Barça diskussioner så är det ju fortfarande Marcus Rashford som man håller på att förhandla om. Rashford som ska vara beredd att ta en ganska rejäl lönesänkning för att få igenom den här flytten till Barça nu. Det pratas ju om ytterligare ett lån. Jag tror inte Manchester United är sugna på, för de behöver få in pengar via den här försäljningen för att de ska bygga vidare på det projektet som vi pratade rätt mycket om dem i Premier League-podden igår. Att de har ju någonting väldigt bra på gång. Jag vet inte för du såg det att Matheus Cunha var ute och försökte fiska och få Casemiro att stanna ett år till. Det är ju, han var ju man of the match nu mot Brentford i måndags. Men det beslutet är väl fattat redan, men de har ju någonting bra att bygga på Manchester United nu och de kommer behöva bygga vidare för de är inte färdiga än. Att de har säkrat Champions League ger såklart en peng in, men de behöver få in den här försäljningspengen på Rashford för att fortsätta bygga.
Och jag tror det här blir en lån med köpoption i sista sekund.
Det blir ju säkert det. Och det
alltså jag tror att de kommer hyra ut Rashford resten av det kontraktet. Möjligt. Alltså det blir ju uthyrning. Ja. Vi ser det allt oftare, ganska dyra lån.
Kanske med tanke på att nu Champions League-spel är garanterat och man vet att man kommer få in den extra inkomsten. Alltså United tjänar ju fortfarande mycket pengar på mycket annat, men fortfarande en av världens största klubbar. Men man behöver sälja fotbollsspelare i. Det finns inget lag som inte behöver sälja för att köpa på något sätt i dagens fotboll.
Vi kommer se mycket mer dyra lån, tror jag. Alltså rena uthyrningar av kontraktsår. Det har vi redan börjat se ganska ofta. När du har en spelare, du har skrivit ett femårskontrakt, men jag vet inte vad du ska göra med att du börjar hyra ut honom på årsbasis. Mm. Och jag tror att det kommer vara lite liknande även med många andra spelare som letar klubbar som kommer vara svåra att flytta på. så här, om vi leker med tanken, nu säger inte jag att det kommer bli så här, jag hoppas inte det kommer bli så ur ett svenskt perspektiv, men säg att Arsenal tröttnar på Victor Gyökeres och värvar Julian Alvarez. Mm. De vill flytta på Victor Gyökeres, de har lagt massa pengar på något långt kontrakt. Kommer de kunna sälja honom? Nej. Vad kommer de kunna göra? Hyra ut honom. Vad om Alexander Isak inte kommer igång i Liverpool med 1,6 miljarder som prislapp? Vad kommer Liverpool göra? Sälja han? Nej, de kommer hyra ut honom. Så jag tror att mycket, alla de här som värvar spelar för mycket pengar som inte går som de har tänkt sig, då kommer de försöka täcka de här pengarna med att hyra ut dem med ganska dyra lån. Och klubbar som är intresserade av värva och tänker, ja, men då kanske vi kan få dem för en reaprislapp efter. Okej, men vi drar de här 10 miljonerna för att ha honom på lån i ett halvår eller vad det nu kan vara. Så jag tror att mycket mer sånt ser vi redan, mycket mer sånt kommer vi få se generellt när spelare värvas för väldigt stora summor, du aldrig kommer få tillbaka en transfersumma. För att de är avskrivna på så många år och då får du täcka år för år och ja, bokföringsår för bokföringsår helt enkelt. Mm. Så jag är inte förvånad om Rashford hyrs ut ett år till, så att säga.
Vi fått ganska mycket frågor, så jag tänker vi kastar oss in på dem. Nils Jakobsson undrar, är Edin Terzic första valet för Athletic Bilbao, det vill säga före Iraola? Vad tror ni väger över för Terzic?
Jag vet, jag tycker också det här är jättekonstigt, för det verkar som att Iraola själv är sugen på Athletic.
Ja.
Men varför tar ni honom inte då? Men det kan väl vara att de anser att hans fotbollsfilosofi och det inte passar riktigt med vad Athletic vill göra på planen. Terzic är en väldigt duktig tränare. Och så här, om inte Iraola-faktorn fanns, så hade jag tänkt, ah, Terzic, kul. Det kan nog bli bra i Athletic. Han var ändå väldigt, väldigt nära att lösa en Bundesliga-titel med Borussia Dortmund. Det är en ung, alltså energisk, bra tränare tycker jag. Så att han kan absolut göra ett fint jobb i Athletic. Sen blir det ju ändå med klubbhistorik om man tänker, men varför tar de inte bara Iraola? Men det finns säkert parametrar där som man själv inte har koll på eller hunnit läsa sig till. Varför de väljer Terzic istället för Iraola. Men det verkar som att det är ett val att inte ta Iraola. Men det kan man ju säga om man vill om.
Ja, det förvånar mig. Om det inte är så att Iraola då är, han nämns ju som en av huvudkandidaterna för Chelsea till nästa säsong.
Jo, men han vill ju till Athletic. Han vill ju ta dem någon gång. Ja. Och förklara själv.
Verkligen. Ja, jag har ju trott att det var klart i stort sett. Alltså det har känts så i mitt huvud att det är klart han ska dit. Jag vet inte. Det är något
du lyfter dem till varje vakant Premier League-position.
Det är ju inte jag som gör. Det är ju rykteskvarnen. Ja. Där jag varit helt övertygad om att han skulle till...
Nej, Terzic verkligen.
Ja. Chris Bokeles, kanske det ska uttalas, skriver psyk på 1-10. Hur jobbigt hade det varit om Slott får stanna i pool och Xabi Alonso skulle ta över Chelsea? Ja, 9 kanske.
Vilken hade varit värst? Xabi Alonso tar över Chelsea, Xabi Alonso tar över City efter Pep, eller Arsenal skeppar Arteta och tar in Xabi Alonso?
Oh, det är svårt.
Ja, de tre har då, eller? Jag fattar ju... att United hade varit värst, liksom.
Ja, det är ju pest, kolera eller galna kosjukan. Jag vet inte. Det spelar nog ingen roll. Jag vill ju gärna ha...
Han hade ju inte lyckats i Chelsea. Jag hade ju... Det är det viktiga att poängtera här.
Nej. Men om han gör det så blir han ju liksom en Chelsea-ikon mer än någonting annat. Misslyckas han i Chelsea, då kommer han ju fortsätta vara vår Liverpool-ikon.
Tar över efter Pep, vinner 5 raka Premier League-titlar, blir liksom ett med City Group och City-projektet. Ansiktet utåt.
Ja, det är nästan värst alltså. Det är nästan den jobbigaste.
Så var han där med bucklorna.
Jag vet inte. Men det är säkert så det kommer bli liksom. För någonstans ska jag träna och jag tror att Arne Slott blir kvar i Liverpool. Vilket jag inte är helt emot om jag ska vara riktigt ärlig.
Har du väntat nu?
Alltså, jag har inte varit emot... Jag har varit för Alonso i den här frågan.
Ja.
Men jag vill inte ha bort Slott till vilket pris som helst eller för vilken annan tränare som helst, bara för sakens skull. Det vill jag inte.
Du vet vad FSG gjorde nyligen, va? I det liksom land de egentligen verkar mest.
I USA?
Ja, Boston Red Sox, tränare, stab, tredje bas, coach, varenda människa uttaget kopplat till Alex Cora. Tack och godnatt, out, från ingenstans. för att säsongen hade börjat så dåligt. De fick åka iväg i en liten minivan bort från träningsanläggningen, skyfflades bort och ingen förstod någonting. Så de kan FSG. De kan. De kan göra
absolut, men det är ju inte samma människor som fattar besluten över fotbollen.
Nej, det är FSG, det är Fenway Sports Group.
Det är viktigt. Ja, och det är det visserligen. Nej, men jag är ju för kontinuitet. Jag tror att kontinuitet är viktigare än nästan någonting annat. Och kontinuitet är det som inte har varit liksom.
Jag vill bara lägga till att Boston Red Sox då hela tränarstab sparkades efter att de hade vunnit en match med, jag tror det var 17-1.
Är det mycket i baseball?
Det är väldigt, väldigt mycket. De har liksom krossat ett motstånd, vunnit. Då kickar de varenda ansvarig människa i hela tränarstaben och dugouten.
Ska vi se här. 1324JH undrar, ja. Update på King Darwin. Darwin Nunez, som ju då inte får spela med sitt Saudi-lag eftersom de har fyllt sin utrikeskvot.
Nej.
Och han har blivit petad.
Var det Karim Benzema som förstörde allt?
Jag vet faktiskt inte, jag har inte hängt med.
Han gick upp i Al-Hilal.
Ja, men så var det väl säkert. Darwin, som väl inte hade heller spelat speciellt bra under säsongen, inte gjort så jättemycket väsen av sig.
Var hemma.
Ja, vad händer med Darwin? Jag tror att det kan mycket väl bli typ AC Milan letar en striker. Då måste du kunna få en Darwin på för en hyfsad prislapp ifrån Saudi. Jag kan också tänka mig... jag tror inte att han kommer liksom, jag tror inte att han kommer tillbaka till England. Det känns inte så. Det känns som att han var färdig med England. Han lärde sig aldrig språket. Han liksom, jag tror han snarare åker till Spanien och spelar för något av lagen där.
Jag ser
Italien.
Fenerbahce.
Ja, Turkiet är inte alls osannolikt.
Tillbaks till typ Portugal. Han skulle bli rasande Benfica-fansen, men säg att han dyker upp i Porto-tröja. Alltså, nu tänker jag så här, vägar som folk som har varit på en bra nivå hamnar i Saudiarabien, vill hitta tillbaka John Duran. Tänker liksom. Ja. Sen vet jag inte.
Han känns väldigt Turkiet-kompatibel nu när du säger det.
Alltså, det ser man det framför sig. Ja, Fenerbahce. Tänker jag. Ja. Galla har redan så många strikers, men i och för sig, varför inte en till? Alltså, någon av de klubbarna. Eller så är, blir han grundlurad av en agent och skriver på för Zenit Sankt Petersburg, när jag minst anar det. Och gör en John Duran på riktigt. Ja. Nej, alltså jag har svårt att se att han ska hitta raka vägen till Premier League eller La Liga eller Bundes eller något. Mm. Jag hoppas han gör det. Det har varit jättekul, han är underhållande att följa. Ja. Men jag tror att det är snarare är via Turkiet.
Jag kan också tänka mig typ alltså så här, Marseille. Skulle må bra av en Darwin Nunez.
Skulle de må bra av det?
Ja, för inte. Man mår alltid bra av Darwin Nunez. Han är på tal om underhållande spelare. Det finns ju
Marseille har ju också en förmåga att värva spelare. Nu tycker jag inte Darwin Nunez ska ingå i den kategorin som Marseille brukar värva från, som man brukar säga. Men ja, stökiga spelare.
Ja, så är det ju. Vi fortsätter. Erik Hansson skriver, vilken är den hetaste japanen på marknaden? Är det Kubo?
Nej, absolut inte. Jag tycker inte riktigt att han har hållit. Det var väldigt roligt när han höll tal efter Copa del Rey-titeln, Kubo. Han var väldigt icke-japansk. Han började svära med spanska könsord. Det var väldigt, väldigt kul.
Sion kanske är den hetaste japanen på marknaden.
Jag tänker någon av Sano. Bröderna borta i... Alltså, du har ju Kaishu Sano. Okay. Mittfältaren i Mainz som är jättespännande defensiv mittfältare. Mm. Lite arvtagare till Endo i landslaget. Han är redo för en större flytt. Du har ju också en annan Sano som spelar i nederländska ligan som har varit väldigt hypad. Ja, med syskon. Så vitt jag vet i alla fall. Jättejobbigt om det är fel nu. Jag måste nästan dubbelkolla det här efter. Men ja, det som har haft en supergenombrott borta i Nederländerna som också... är på många, han har ju kopplats till Liverpool också. Sano borta i Eredivisie ska ju sägas. Så att det hade varit intressant. Det är väl de jag lyfter här och nu om jag får den raka frågan.
Efter VM tror jag det kommer vara fler. För jag tror Japan kommer göra ett väldigt bra VM.
Tror du? Jag hoppas ju. Kodai Sano är det givetvis jag pratar om det var någon som undrade vilken Sano jag åsyftar.
Kodai Sano.
Ja, Kodai Sano. Ja, lillebrorsa till Kaishu Sano, jag fick dubbelkolla det. Det var som jag tänkte. Men också en offensivare mittfältare.
Är det för ålder på dem?
På Kodai. Koda är ju 22.
Ja.
Men han har kopplats till Liverpool.
Det är ju ingen ålder på Japan, tänker jag.
Sen har du ju Ayase Ueda i Feyenoord som faktiskt har kopplats, alltså, alltså bekräftat kopplats till Premier League-klubbar och annat efter att ha gjort Östin mål för Feyenoord. Så att det är ganska många som kan ta steg längre upp i klubbhierarkin. Men Sanobröderna är väl de jag lyfter i värda att ha koll på.
Ja. Erik Hansson undrar också, vart hade ni placerat Ödegård om ni fick välja? Ja, känslan är ju faktiskt att Ödegård riskerar att bli såld i sommar. Han har inte haft en tillräckligt bra säsong faktiskt. En av anledningarna till varför Arsenals offensiv inte kommit upp i nivå är ju faktiskt att man har saknat både Ödegård och Bukayo Saka, om man ska vara riktigt ärlig. Bukayo Saka har inte gjort en kanonsäsong heller. Det är ju andra spelare som har klivit fram, och framförallt är det ju försvaret som har varit så fenomenalt.
Vilken nivå av klubb värvar Ödegård om man ska lämna?
Ja, det är en väldigt bra fråga alltså.
Min första tanke som slog mig var typ Brentford, men det känns, de känns
det är för lite.
Jag menar det, de är för små. De är för små.
Han är ju norsk och inte dansk också.
Större skillnad.
den är svår alltså. Det är svårt att placera honom någonstans, därför att vi vet ju alltså höjden som finns i honom. Ja, ser jag, inte omöjligt.
Alltså, han är ju inte så gammal än.
Nej, det kan han inte vara.
Han är 28, måste han vara.
27-28 någonting.
Alltså, han var ju liksom,
han var ju ett spädbarn när han lämnade Norge och tog sig ut i Europa.
När han åkte runt och valde klubb tillsammans med farsan, och sen slutade med att han valde Real Madrid, där farsan också fick ett hjälptränarjobb. Sen så pallade han inte riktigt Real Madrid, kan man väl lugnt säga. I sammanhanget det gick, man försökte både en och två gånger.
Det är väl det klassiska avskräckande exemplet varför man ska ta ett mellansteg liksom.
Ja, och sen också så här att man kan ju också argumentera för att om man inte hade gått till Real Madrid och fått den erfarenheten och där du får från där,
det som nämndes med Alexander Isak till exempel,
och de lånen och allt, så kanske han hade försvunnit bort i glömska efter en svag säsong i Heerenveen och hamnat tillbaka i Strömsgodset istället. Så att det där vidhåller jag, att det finns klubbar du inte kan tacka nej till. Det finns klubbar som, du borde tagit ett mellansteg istället. Nej, om du kan gå till Real Madrid eller Barcelona eller Bayern München, varför du inte göra det? Det finns vägar.
Ja. Milo skriver, vart går Anderson, Wharton, Baleba och Scott? Vem av dem stannar? Bra fråga. Elliot Anderson tycker jag känns väldigt Manchester City. Det kom nya uppgifter om att Manchester City ändå leder det racet. Adam Wharton blir inte förvånad om han dyker upp i Liverpool. Faktiskt, Liverpool måste värva homegrown. Speciellt om man tappar Curtis Jones, vilket är mycket tyder på i sommar.
Och du tänker att United tar Baleba istället då?
Antingen Baleba, eller om de hittar någon annan. Men där har ju pratats mycket Baleba.
Vad väljer man idag som mittfältare? Skulle du gå till det här Liverpool under Arne Slott, eller skulle man gå till United med liksom på väg upp?
Ja, jag vet inte.
Det är lite hugget som stucket idag.
Det beror nog på vad det finns för andra, alltså lönecheck och så vidare. Men det United behöver är kanske någonting, alltså finns en anledning till varför de har haft Sandro Tonali länge på sin radar. Jag tror att de behöver någonting lite mer etablerat.
Som du var inne på förut.
Bredvid Kobbie Mainoo. Och Adam Wharton är absolut jättebra, och Elliot Anderson också. Men båda två är fortfarande ganska unga. Ingen av dem har gjort det i en större klubb. Så att jag tror att de kommer titta kanske lite bredare. Jag vet inte, men
jag tror Elliot Anderson kommer gå. Jag tror ändå att Adam Wharton kommer gå. Jag är inte förvånad om Baleba blir kvar.
Nej.
Jag är inte förvånad om Scott blir kvar. Det är väl min spontana bara gissning alltså, på frågan.
Alex Scott, vad är han? 21, 22 någonting också va? Han är 23, fyller han i år. Det är samma ålder på dem ungefär.
Vad har Scott kvar på kontraktet? Det är också en fråga.
Alex Scott har nu ska vi se, hans kontrakt går ut 2028, så han har 2 år kvar på kontraktet. Och då, det är ju intressant såklart om Bournemouth, som ju är en klubb som säljer Och de är rätt bra på att ta betalt i och för sig. Men de är en klubb som säljer.
Men det är inte ett namn som...
Ja, det är inte... Ja.
Alex Scott kan ju vara vilken tjomme som helst.
Ja.
Eller från, Anderson
är,
var också.
Han är från Guernsey nu, säger jag. Det är lite
är spännande. Ja, det är någonting. För... ja.
Nej, alltså jag tycker... Alltså Alex Scott har ju varit jättebra. Men han blir nog kvar i Bournemouth. Och han behöver göra en sån här säsong till. Och då kommer det ändå kanske inte vara en av de allra största klubbarna som är där.
Typ ett Tottenham som är kvar i Premier League.
Ja,
de skulle vara kvar.
Ja,
de skulle alltså, ha klart skulle... Marco Senesi om de blir kvar.
Men man kan också se typ ett Aston Villa gå för Alex Scott.
Ja, verkligen.
Sådär. Men jag tycker han är jättebra. Alltså han har varit fantastisk den här säsongen. Det är en jättespännande fotbollsspelare. Otrolig utveckling. Men frågan är ifall det är någon som är beredd att betala det Bournemouth kräver den här sommaren. Jag är inte säker på det.
Nej, vi märker.
Ja. Sen är det ju intressant vad som händer då med eftersom Morgan Rodgers finns det prat om klubbar som är ute efter. Det sägs att Aston Villa spanar in Gibbs White som ersättare till Morgan Rodgers. Vad ska då Nottingham Forest ta in istället? Vad finns det för offensiva alternativ?
Vad har de för muskler att värva för?
Om det går att värva Gibbs White, det får vi väl se. Spurs försökte ju. Men ja.
Har Marinakis lika mycket att säga till om nu när de inte har varit så bra som man hade då? Det är frågan.
Ja, jag vet inte. Han har väl alltid mycket att säga till om. Pelle Pettersson undrar, hur kommer Tottenham att klara avslutningen nu när även Solanke är borta troligen för resten av säsongen? Alltså,
att istället får jobba för traktamentet, så kan man säga.
Ja, alltså det är bara han tillgänglig. Det läkarteamet har inte haft en bra säsong, så kan vi väl säga. Jag vet, alltså de har haft så mycket skador Tottenham, och de skadade spelarna kommer ju liksom aldrig tillbaka, så att
det här utvärderingsmötet, det tar man ju lova på.
Ja, verkligen. Plus eller delta. Fy fan. Ja, nej, det är jobbigt för Spurs. Det är jobbigt för Spurs. De hänger på repen nu. De behöver vinna fotbollsmatcher för att inte åka ur.
Ja.
Joakim Linne Fanpage, han får ha sista frågan här. Vilken spelare kommer ni sakna mest i VM? Antingen på grund av skada eller på grund av att nationen inte är med. Personligen så Ter Stegen på grund av att det var äntligen hans tur, samt
Kvaratskhelia
är ju objektivt rätt svar på den här frågan, eftersom jag precis kallar honom den spelare jag tycker om att se mest av alla i världen.
För er som har sett följer oss även i rörligt format på sociala medier, vill jag be så hemskt mycket om ursäkt för när jag drog ihop en video på spelare som kommer missa VM och glömde att Georgien finns. Det var väldigt dumt. Här är stjärnorna som missar VM. Victor Osimhen, lalala. Glömde Kvaratskhelia. Det kan hända den bästa. Vi är människor som gör det. Det är inte AI som gör det. Så att, nej. Kvaratskhelia såklart. Säger jag.
Ja, det finns ju många såklart. Men Kvaratskhelia, om man skulle sätta en lista så är han ju etta på den. Sen, jag menar, det sägs ju så att det inte ska vara några problem. Men det finns ju en viss Lamine Yamal som är skadad.
Han kommer spela VM.
Och skulle han missa så är ju han ett namn som skulle kunna utmana Kvaratskhelia, för det är ju också en spelare som man bara framförallt i Spanien tröjan det är nästan som att Lamine Yamal är ännu mer Lamine Yamal i Spanien tröjan än i Barca tröjan om man ska.
Ja, det vet jag inte om jag håller helt med om, men alltså han skiner ju i ett sammanhang som fler kanske ser då. Ja. Det finns ju två spelare som är de som man absolut helst vill ska hålla sig friska och spela VM dock. De heter Lionel Messi och Cristiano Ronaldo. Mm. Alltså, vi ser det varje år. Men nu är det väl banne med sista VM.
Nu får du fan vara sig.
Han kan inte spela som 40. Det är ju coolt i sig om man gör...
Jag tänker inte ens rapportera om det, om de bestämmer sig för
hemma VM 2030 Portugal, Cristiano Ronaldo 44 pannor. Ja. Ja, pannor är ju fel.
Hur gammal var Roger Milla i slutet på sin landslagskarriär? Jag minns inte, men han var ju där uppe någonstans.
Ja, men alltså så här, är det helt otänkbart att Cristiano Ronaldo spelar VM på hemmaplan i Portugal 2030 som 44-åring?
Alltså inget är ju liksom...
Eller vad blir det? Kanske till och med 46-åring. Han fyllde 85, va? Han 86 eller 85, jag minns inte. Ah, ja. spelar ingen roll. Ja. Men ja, det kanske inte är sista då. kanske det. Och dessutom kommer de matcher i Sydamerika och Argentina. Så det är alltså ett hemma-VM för både Messi och Ronaldo.
Roger Miller var 42 VM 94.
Ja, då kommer Ronaldo.
Du är för ung för Roger Miller.
Jag vet vem Roger Miller är.
Ja, okej.
Okay. Ja. Men vad heter det? Nu när jag tänker efter. Jag tror de spelar ett VM till. Ronaldo Messi kör hemma VM 2030. Då spelar det ingen roll det här VM:et.
då skiter vi dem.
Ja, men det blir ju hemma för de båda eftersom de ska spela en liten del av Sydamerika och i Portugal och i Spanien och i Marocko. För att de har täckt hela världen så att Saudiarabien hade öppen gata.
Ja, eftersom det bara skulle finnas en kandidat eligible.
Asien. Det var Saudiarabien. Ja, sen kom Australien och sökte, men de bara, ni är för sena. Men ja. Nej, det gått.
Ja, så är det. Ja, vi får se, hörde ni. Sportbladets Premier League-podd är tillbaks på måndag och Sillypodden får att summera de här Champions League-semifinalerna nästa vecka och följa upp allt annat som händer. Kanske har vi fått mer klarhet runt Real Madrid, vi får väl se. Tack alla ni som har lyssnat. Ha en skön Valborg 1 maj så hörs vi efter helgen igen. I think I worked for 16 years here in England and I deserve a bit more credit than wrong information.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.